Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt.
Och nu ska ni få höra på Eila Andersson som ska försöka försätta oss i sommarstämning.
Jag älskar att vandra och jag har varit åtskilliga gånger i Spanien och Portugal och vandrat, och det är det jag tänker berätta om. För det här livet vi lever, det är väldigt stressigt och det är mycket krav, och ibland vill man bara släppa alltihopa och göra någonting som går långsamt. Och som är lite spännande också, lite äventyr. Och det kan man hitta lite varstans, man kan ju hitta det i Tyresö också, man behöver bara gå till skogen. Men jag gillar att gå lite på måfå på ett ställe som jag inte känner så bra. Och inte så säker om jag någonsin kommer tillbaka, för det är alltid en utmaning. Och varför folk vandrade? Jag tror först i början var det ju så att kyrkan bestämde ju att vissa skulle gå på pilgrimsvandring för sina synders skull. Och få botgöring. Men nu för tiden är det många som vandrar av andra skäl också. Alltså det är äventyr. Det är att testa sin gamla kropp, hur den håller. Det är mycket folk som mediterar. Eller också har de kommit till en återvändsgränd där livet har tagit tvärstopp. Och då kan det vara jättebra att man kommer till ödemarken eller skogen. Och börjar fundera, vad händer näst? Och det har vi träffat många av den sorten. Sen finns det möjlighet att vandra som sagt på olika håll, men våra vandringar har börjat oftast i Spanien på den här långa franska leden. Vi har inte gått hela franska leden, vi har valt vissa bitar bara, för att det är ju ändå 84 mil och det är ju, då ska man vara fit och då ska man ha tid, alltså minst 4 veckor tar det innan man kommer fram, om man nu kommer fram. Och det är också väldigt spännande att titta på de olika lederna, för det finns massor att välja på bara i Spanien och Portugal. Och nu finns det en ny led som vi vandrade förra hösten från Porto i Portugal till Santiago och sen även till Atlante till Finisterre. Och om man sen funderar vilken tid man ska vandra, så tycker jag att man ska inte välja juli och augusti, för då är hela Europa och hela världen där och vandrar. Och dessutom är det olidligt varmt. Och det är fullt överallt. Och jag tycker att om man nu är riktig vandrare så ska man inte bo på hotell, utan då ska man bo med alla människor på härbergen och kloster och allt vad det heter. Då är man riktig vandrare, tycker jag. Och det är ju så att det är så många olika sorters människor och alla får ju välja efter sin egen förmåga hur man, ja, efter blombok, efter hur man känner sig, om man vill. Om man vill bo på kloster eller om man vill bo på hotell. Men de flesta människorna är ju, de har ju tänkt på det här länge och de vill ju göra det på vettigt sätt. Och sen är det många saker som man måste fundera på innan man sätter igång. Dels måste man välja sitt sällskap, helst ska man ju vandra själv, ensam. Men man kanske inte är riktigt säker på sig själv, och då kan man ju ta med sig någon sällskap, men jag tycker det är svårt med stora grupper, för då är det alltid någon som halkar efter, det är alltid någon som knäller, och det är väldigt mycket problem med stora grupper, ska jag säga. Fast jag hade en gång en grupp på finska och svenska kvinnor och det gick väldigt bra, men jag vandrar helst med Kjell eller med någon annan trogen kamrat. Så att det är väldigt bra att man tänker på det. Sen är det andra saker man ska tänka på. Man måste ha pilgrimspass till exempel. Och det kan man fixa lite varstans, till exempel på vissa kyrkor. Och då, det innebär att med det passet så får man bo på de här vandringshärbergen. Och då får man stämpel på varje ställe, och jätteviktigt med stämplar. För så kan man få certifikat när man kommer fram. Sen är det också viktigt att man har väl ingångna skor, för att det går inte att bara klampa iväg med vanliga gympadojer. Och ja, klart, om de är bra, om man är kompis med dem. Men man ska ha skor som man trivs med och som man inte får skavsår av. Fast det får man ändå, men det blir mindre. Och sen ska man inte bära för mycket. Man ska ha en ryggsäck som är bekväm. Och sen ska den inte väga mera med innehåll, alltså mera än 10-15% av kroppsvikten. Och där får man minsann väga sina trosor 5-11 gånger innan man har beslutat vilka grejer man tar med sig. Och det är en svårighet för en kvinna som är van att packa mycket. Och även för män. Sen är något som är viktigt, det är öronproppar. För när man kommer till härbergen där det kanske i värsta fall kan vara över 40 personer. Och det släpps väder och det snarkas och det pratas i sömnen. Ja, det händer allt möjligt på natten. Så att då är det bra att ha öronproppar. Och plåster ska man ha med sig. Det kommer man ha användning för. Och lite andra saker. Jag kan inte dra hela listan nu, men det är mycket. Jag har en lista om någon behöver. Sen är det vissa regler när man vandrar. Sådana oskrivna regler. Till exempel att man hjälper en vän i nöd. Man kan inte begära något att man ska ha betalt, utan man ska bara skicka goda gärningar vidare. Men om det är någon som råkar illa ut ska man hjälpa dem. Och det är ju en del som råkar illa ut. Det är en del hjärtinfarkter och andra olycksfall. Så att om man ser ett par skor hängande från ett träd eller ett par skor stående på en sten, så innebär det att den pilgrimen kommer inte längre, utan då lämnar man sina skor när man dör. Och de står som vägmärken där. Och då får man ägna en tanke till de som inte kom fram. Och det är lite sentimentalt faktiskt när man ser dem.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa mi adentro. Y hogueras de cariño sin posesión. Hacemos indigentes de mil amores. Una llarena fina, cobre dorado. Canción.
första gången jag vandrade hade jag en gammal vän som hette Ann. Vi hade pratat länge om att någon gång ska vi vandra. Och då sa Ann en dag på sensommaren, nu är det dags alltså. Vi är så gamla nu, så snart orkar vi inte. Vi måste åka till Spanien och vandra. Och jag funderade två gånger, är vi så bra vänner så vi klarar av att vandra 2 veckor tillsammans? För det är inte bara att man åker på semester 2 veckor med en kompis. Det är liksom alla de här strapatserna måste räkna med att man klarar av tillsammans. Men jag tänkte, vi pratar igenom det här och vi klarar det. På något sätt gör vi det. Men jag visste att Anne är lite sådär långsam på morgonen och jag vill gå direkt när jag öppnar ögonen. Hon ska stretcha, hon ska meditera, hon ska äta frukost. Så att det var lite sådär knepigt. Men vi stack iväg. Vi åkte, flyg till Madrid, sen tog vi tåget till León som är ungefär mitt i Spanien högre upp bara. Sen tog vi bussen till första härberget. Vi ville inte starta från León för det var mycket asfalterat och mycket tråkigt i för första sträckan. Men vi hade fortfarande över 30 mil kvar till Santiago. Och det hade vi ju insett att det kommer vi inte att göra på de här dagarna som vi hade på oss. Så vi kom dit och det var underbart. Vi fick sova på kloster här berget eller någon nunno som hade det. Och det var mycket trevlig stämning och folk från olika länder. Men vi var väl lite försiktiga i början så vi pratade inte med så många. Och vi sov gott första natten. Och sen tyckte jag att vi skulle starta tidigt. Och jag visste hur det blir. Det blir inte tidigt med Ann. Så att jag hörde när alla andra traskar iväg. Och hon håller på med viker sina lakan. Och ja, det var lite sådär att jag började trampa på ett ställe. Och till slut så sa jag, nej, nu går vi. För annars kommer vi aldrig fram. Och kommer vi efter 3 så får vi ingen plats. För det var liksom regel att efter 3 är allting fullt. Så vi stack iväg. Och det var iskallt ute, det var 0 grader och det hade vi kanske inte räknat med. Men jag var uppe på Mesetan, Balaton alltså, och det var mitten av september och här var det varmt i Sverige när vi åkte iväg. Så det hade vi inte riktigt räknat med, så några vantar hade vi inte med oss. Och vi frös och ju längre vi gick desto mindre pratade vi, för att det var ju lite sammanbitet där de första metrarna och kilometrarna. Och ingen frukost i magen. Så det var bistert. Men sen såg vi när vi hade gått en bit så det var liksom tråkig landskap. Det var buskar och det var lite grusväg och stigar. Och sen plötsligt så ser vi att det stiger rök på avstånd. Kanske 2-3 kilometer framåt så såg vi rök stiga upp. Och det fattade vi inte vad det var. Men vi skulle ju undersöka vad det var. För det var klart att det var på leden. Och så ser vi efter en stund så står det en grupp människor och som en liten frukostvagn som stod i mitten och folk värmde sig vid elden. Och så när vi kommer fram så var det ju katolska kyrkans ungdomar som bjöd på frukost. Och det var helt gratis, hör och häpna. Och det fanns allt, det var hembakat bröd och sockerkaka och det var juice och det var frukt och det var kaffe och det var te. Just name it, så allt fanns. Och folk var överlyckliga. Alla pratade med alla oavsett språk. För att om man sen förstod så var det inte så noga. För vi var så lyckliga att vi hade fått frukost. Och det kostade alltså ingenting. Men sen fick man ju lämna lite almosor om man ville till kyrkan. Och det gjorde man klart. Det var ju så fantastiskt. Så där trivdes vi. Vi hade kunnat stå där länge men det var ju bara att gå vidare. Så vi skulle ju komma egentligen till en stad som heter Astorga och då började det bli lite trevligare miljö, lite mer kuperat, för då var vi i Galicien och Galicien är underbart land och där tyckte vi att nu har vi kommit så här långt så nu tar vi en rejäl frukost med vin och allt, eller lunch menar jag, och det skulle vi ju inte gjort. Då lärde vi oss en läxa, ingen alkohol mitt på dagen och inte på förmiddagen heller. Så att vi var klara när vi gick därifrån. Vi gick kanske några kilometer. Nedförsbacke var det också, det kommer jag ihåg. Och plötsligt satt Ann stavar kroppen på henne. Så hon stöp och svimmade. Hon satt stavarna mot rebenen. Slog pannan i asfalten och började blöda. Och jag tänkte, nej, nu slutar våran vandring här. Det här går inte. Och alla var så vänliga som kom. Alla ville liksom söra oss iväg eller ringa ambulans eller ta oss till sjukhus. Och jag tänkte nej. Jag sa till honom, vi sätter oss här vid vägkanten Och så ser vi vad som händer om du klarar av det här. Och sen började vi fundera, nej, vi måste nog stoppa någon i alla fall. Så jag stoppade en bil. Och det var en ny Volvo från Valencia, ett par som kanske var i 40-årsåldern. Och de var så himla vänliga. De sa, hoppa in i bilen, vi kör er vart ni vill. Och vi sa, vi kan inte, vi är blodiga, vi är dammiga, vi är hemska. Vi kan inte smutsa ner bilen. Nej, inga problem, hoppa in. Önska vart ni vill åka. Och vi tänkte, ja då åker vi till första härberget då. Så att vi kan få lite vård och sådär då. Och de sörde oss dit och inget kostade. Det var alltid gratis i Spanien, känns det som. Och då kom vi dit och där var ju folk förskräckta när de såg henne. Jag hade ju plåstrat om henne lite, men det var fortfarande skrapsår lite här och var. Och det var jättehärligt mottagande. Och folk klappade om henne och de kramade henne. Och sen på morgonen när vi skulle fortsätta visste vi ju inte om vi kunde komma iväg, för att vi visste inte hur hon mådde. Och hon kom från duschen, då hade det varit en ung man som kom från härdussen, klappa henne på kinden och säger, åh vad du är duktig, du klarar den här dagen också. Så vi skickade iväg hennes ryggsäck och så traskade vi sakta men säkert framåt.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo
bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Je ne t'aime plus. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Jag tänker berätta också om senaste vandringen när vi gick till Santiago från Porto och sen fortsatte vi till Finisterre med Kjell förra året. Och där är en speciell dag som var sån här, liksom, det beskriver bra vad som kan hända när man inte planerar så noga. Och man ska inte planera för noga, tycker jag, för annars är det ingen vandring. Det ska vara lite kasta sig i fallskärm och inte veta var man landar. Och den här gången, då hade vi redan gått vilse dagen innan. 5 kilometer åt skogen. Och då fick vi ta faktiskt taxi, för det var liksom bara enda som var möjligt. Och då kom vi till gränsstaden på portugisiska sidan som heter Caminha. Och då är det en jättebred flod som heter Minho mellan Spanien och Portugal. Och på andra sidan såg vi ju vårt mål för den dagen, Agarda. Och sen hade jag läst hemma att möjligtvis är färjan redan indragen eftersom det var off-season, så att det var inte säsong längre. Så att nog mycket riktigt stod färjan på land. Och vi visste inte hur vi skulle komma över floden. Men jag hade också kollat att det måste ju finnas broar. Så att vi tänkte okej, vi tar en bro över. Fast vi var lite dumma. Ni ska få höra vad som hade varit klokare att göra senare. Så vi går och lägger oss i härberget, och där var det bara en portugisisk cyklist som var med oss. Jättefint nytt härberge och bara 3 boende. Och så var det på den här leden ofta. Och så på morgonen vaknade vi före 6, för vi skulle starta tidigt. Vi hade packat frukost, vi hade packat allt var klart, trodde vi. Så vi startade 6 i becksvart natt. Och så började vi veva våra små ficklampor. Vi har ju såna här, vi ska ju inte använda vanliga batterier som vi är miljömedvetna. Så vi hade såna som man vevar upp. Och de slocknade när det blir fuktigt. Så att vi vevade och vevade och vevade och gick kanske 3 kilometer, så säger Kjell: och jag har nog glömt min mobil där borta. Jaha, vad gör man då? Då satte jag mig i mörkret och sa att du får gå tillbaka, så vänta här. Jag tänker inte gå tillbaka. Och han stack iväg och hoppades på att portugisen var kvar så han kunde komma in. Annars hade killen låst dörren. Och att han får sin mobil. Och det gick ju bra, men där satt jag i mörkret och väntade på honom. Men det var inte så tråkigt egentligen, för att jag kollade in i lilla kapellet där med ficklampan. Och det såg trevligt ut. Och sen hör jag i mörkret där när hon klampar på den lilla gångbron som var dit. Och då kommer Kjell. Och då hade vi ju lite frukost med oss, så vi åt väl någon frukt där innan vi gick vidare. För vi fick ju gå i alla fall 2 timmar innan vi hittade någon fikaställe. Och då var det bara att följa floden Minho uppåt mot den första bästa bro. Och då såg vi ingen bro när vi gick där i mörkret, så att det var bara att traska. Och sen tänkte vi, vi tar en bra väg som inte är liksom stigen utan en genväg. Och då kom vi i en trädgård och så möttes med 2 svarta hundar som bara rusade på oss lösspringande. Och det tog en lång stunds övertalning innan de fattade att vi är inte inbrottstjuvar eller någonting. Men till slut var de riktiga kompisar. Och sen gick vi ju fortsätter vi i restaurangen och när dagen börjar gry så hittar vi ju kafé och till slut såg vi bron också, men den var ju jättelångt borta så att det tog ju ja, säkert över 20 kilometer när vi kom dit. Och då när vi kommer till den här bron äntligen så står det ju med stora bokstäver Bienvenida a España, alltså välkommen till Spanien. Och när man går över bron så tänker man, jaha, nu blir det att ta fram passet och gränskontroll. Men det var ingenting, inte en kotte alltså när vi kom till Spanien. Så vi vek av bron till vänster blev det och följde bron åt, eller floden åt andra hållet för att komma till Nacarda. Så vi fick se Minho från båda sidor. Och då var det väldigt härligt att gå där, för det var vinodlingar, det var lite skog, alltså grönskande skog, och det var majsodlingar. Och det var ingen befolkning att tala om. Lite små byar kom det så småningom, men det var liksom bara tomt. Och härlig gångväg, alltså sandväg. Och sen blev det ju svettigt. Det blev ju jättevarmt på dagen. Så plötsligt tog Kjell av sig alla kläder och hoppade i floden. Och jag tänkte att nu kommer det bergis någon och så är det en naken gubbe och ringer polisen. Och så jag tog på mig baddräkten för säkerhets skull och så bad jag också. Och om det var 20 grader i Atlanten så var det inte mer än 16 i Minho, men det var lagom i den hettan alltså. Det var underbart att bada. Och sen traskade vi vidare och jag hade jätteont i fötterna när vi kom till utkanten av Agarda. Och då hade vi ingen aning var härberget låg. Så att vi letade efter märken, pilgrimssnäckor eller gula pilar. Ingenting såg vi. Men till slut kom det en hund igen rusande och slickade mig från topp till tå. Och jag bara ville skrika, ta bort hunden. Och sen kom ägaren. Och han visste ju förstås inte var härberget låg. Men han visste en dam som visste var härberget var. Så han satt, gå och fråga henne. Så det gjorde vi. Vi gick och ringde på en dörr. Och så kommer ut en trevlig dam som säger, ja men inte ska ni gå dit, det är 5 kilometer kvar. Jag ska packa barnen i bilen så sörjer jag er dit. Helt underbart. Så kommer vi dit och då var det ju lycka klart att hitta det. Och det var ju mitt i stan, alldeles nytt var det. Och vi ville inte ha hjälp av henne utan vi tar oss in själva, trodde vi ja. För det var låst. Och inte en människa i närheten. Och då började jag förtvivla att komma igen för vi hade inte ätit på hela dagen nästan. Mer än lite frukt och någon macka. Så klockan var kanske 7 på kvällen. Och då står en dam utanför härberget bakom gallret och tittar på oss och säger, ska ni sova där? Ja, om vi bara kommer in, sa jag. Ja, men det gör ni väl inte, det är inte öppet. Men vänta, säger hon. Antonio, Antonio, ring till kommunen, de har ändå ingenting att göra. Alltså polisen. Så att polisen kommer med 2 man, jätteglada för de fick någonting att göra för de skulle hjälpa oss. Och släpper oss in. Och jättenyfikna var de och fotograferade oss från höger och vänster. Och vi skulle hamna på Facebook för att då tog jag turister, alltså, eller pilgrimen då. Det var ju sevärdhet i den här staden. Så då visade de oss hela stället och jag ville inte se så mycket. Jag ville bara lägga mig och duscha och äta mat. Och sen fick vi bästa, finaste rummet med alldeles nya lakan och nymålat var det. Och, ja, det var så fantastiskt. Och sen kommer också ett annat par, 2 portugiser ungdomar som också fick bo där. Men då ser polisen, där i det rummet kan ni inte bo, för där bor svenskarna. Ni får ta ett annat rum. Så vi hade alldeles själva ett rum för 20 personer. Och sen stack de iväg och vi kunde inte gå därifrån för någon måste hålla i nyckeln så att Sel skulle handla mat och lite vin på kvällen för att festa att vi hade kommit fram levande. Och han åker iväg och de här portugiserna gick ut och åt och jag satt där och väntade. Och så kommer Sel tillbaka. Och då hade han med sig jättemycket godbitar och en tetra mjölk. Han hade köpt fel. Och det var ju lite besvikelse där. Men alltså vi var så trötta så vi somnade bra ändå. Men jag måste bara säga att vi fick en rejäl överraskning i morgonen därpå. Vi skulle ut därifrån och vi hade ju nyckel och porten, den här stora kallerdörren och staketet var ju 2,5 meter ungefär. Det var ju låst och vi kunde inte öppna dörren. Det gick bara inte fast vi hade nyckel. Och vi hämtade portugiserna, de kunde inte heller. Och då säger killen, vi ringer polisen.
Så polisen fick komma andra gången och släppa ut oss också. Men det var inga problem, de var bara vänliga och trevliga. Så att han sa bara, ja, vi får nog smörja den här låset på något sätt, för det här går inte öppnat. Så då traskar vi vidare igen.
Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, querer. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
När man går mot Santiago så är det ju speciellt. Det är ju inte någon vacker väg egentligen den sista biten. Men när man kommer till katedralen, alltså man behöver inte vara religiös, men det blir väldigt känslofullt och det blir stämningsfullt, euforiskt. Och nu regnade det ju för en gångs skull när vi kom dit. Och det var helt fantastiskt när vi såg katedraltornen. Det är som man blir alltså lite helig på något sätt. Och ändå skulle inte jag hämta något certifikat, för jag tänker att jag har mitt certifikat med mitt hjärta, jag behöver inte hämta någon bevis. Men många gör ju det, klart att har de gått 84 mil så ska de hämta certifikat, de ska gå in i katedralen och sen är det mässa klockan 2 bara för pilgrimer. Och då får man, alla sjunger oavsett språk, så är det en nunna som leder sången och sen får man gå och titta på helige Jakobs relik som ligger i en kulsista. Alltså reliken ser man inte, man ser kulsistan. Om man nu tror på det. Och sen är det ju massor med det kuld och det är biktstolar. Man kan bikta sig om man är katolik. Det finns massor där inne som, att titta på. Och den här gången var det nästan som en byggarbetsplats för att man håller på att renovera hela katedralen. Både utvärtes och invärtes. Och det är ju som sagt stämningsfullt, men nu var det lite mera bråte där så att vi gick ju utanför. Och då hade våran nyvunna vän, vi hade ju haft en liten hund med oss kan man säga, en liten som heter Jasmin från Tyskland. Hon följde med överallt. Hon var 37 år, underbar tjej, så vi har adopterat henne nästan. Och då sa hon, alltså nu ska vi gå på torget utanför, nedanför katedralen, se om vi träffar några vänner som har vandrat. Hon hade massor med vänner för hon har gått lite längre än vi. Och så köper vi en flaska vin och så bjuder vi en liten skvätt och firar att vi har kommit fram. Så där stod vi i regnet och träffade massa folk och alla var lika lyckliga. Och särskilt de som hade gått den långa vägen. Vi hade ju gått bara ja, under 30 mil ditis. Vi skulle ju fortsätta till Finisterre så blev 32 sammanlagt. Men det blev lite firande där och kramar med vänner och... Och det kändes underbart alltså. Man var så nöjd med sig själv när man hade kommit dit. Att man fortfarande hade inte så mycket skavsår. Inte ont i knät, inte ens käll. Och det var bara bra allting. Och sen hittade vi ett trevligt ett härbärge i närheten. Och sen gick vi ut och åt och duschade först och så åt. Och sen på kvällen när vi, klockan var väl 11 nästan. Då ska vi bara gå snabbt förbi katedralen igen och säga... Hej till de som hade kommit sent och de som var där. Och det var sån feststämning när vi kom dit. Då var det en grupp från ett universitet som spelade musik. En grupp på kanske 8 personer. Och det var inte bara religiöst utan det var folkmusik och det var dansmusik. Och folk dansade, alla runda tanter alltså skuttade som små barn alltså för att de var så lyckliga. Och det var alla åldrar och det är precis det är på vägen. Det är kvinnor och män, det är alla åldrar. Det är fattiga och rika. Det spelar ingen roll vad du är. För du har samma villkor hela vägen. Och det känns just där. Alla liksom var så lyckliga bara. Det var som himmel för mig att komma dit. Och den här musiken var underbar. Så att det skulle alla få uppleva någon gång. Så stick iväg och vandra. Nu ska jag önska alla lyssnare en trevlig sommar. Tack om ni orkade lyssna på mig. Och stick iväg och vandra som jag sa. Hej då!
Ni har hört sommarkursören Eila Andersson.